Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen till avsnitt 77 av Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Nu ska vi följa upp förra veckans avsnitt där du fick höra bröstcancerpatienten Sofia Lamm berätta om hur det är att leva med grava klimakteriebesvär mitt uppe i tacksamheten för att vara fri från sin cancer. Vi ska här träffa Per Hall och Sara Margolin, båda specialister inom området bröstcancer. Och vi ska tala lite grann om risken för att få bröstcancer, som är många kvinnors skräck, och vad dessa kunniga läkare tycker om hormonbehandling och andra metoder för att dämpa klimakteriebesvär. Vad säger vården om kritiken mot att för lite görs för att kvinnan ska må bra efter att man hanterat den akuta bröstcancern och att många slutar ta sin medicin, vilket ökar riskerna för återfall? Ett spännande och intressant avsnitt som jag hoppas att du kan ha glädje av.
Sara Margolin och Per Hall, hjärtligt välkomna till Klimakteriepodden.
Tack.
Tack.
Jag tänker att ni får presentera er själva. Per, du har ju varit med i podden tidigare i avsnitt 41 och då pratade vi om bröstcancer. Berätta vem du är, kort för lyssnarna som har missat det.
Jag är cancerspecialist i botten och arbetar under många år på Radiumhemmet. Nu sedan 18 år tillbaka är jag professor och forskare vid Karolinska institutet.
Mm. Och Sara?
Jag är onkolog och arbetar med bröstcancer sedan många år på Södersjukhuset.
Och du träffar patienter?
Jag träffar många patienter.
Ja.
Det är vad jag huvudsakligen gör. Jag är aktiv inom forskning också och en del organisatoriska saker. Men huvudsak patientdoktor.
Jättebra, för då har vi kommit rätt här tror jag. För att vi har i tidigare avsnitt lyssnat på Sofia Lamm som är en bröstcancerpatient. Och hon hade en del synpunkter på vården och eftervården framför allt. Och det som väl kommer fram hela tiden för en bröstcancerpatient, det är ju att de får fantastisk vård i Sverige. Man upplever att man blir omhändertagen och att snabbt som tusan så händer det grejer. Men att man sen känner sig lite ensam efter själva operationen och när man sen ska ta sig tillbaka till sitt vanliga liv. Och sen finns det ju då ytterligare en aspekt av det här, och det är ju då när du blir behandlad med de här antihormonella preparaten så uppstår ett antal olika problem. Så det är det vi ska prata lite grann om idag och hur man kan ta sig an det här som patient. Så vi börjar med, Sara, om du kan förklara vad de här olika typerna av bröstcancer är. Vi pratar om 80% är så kallad hormonell bröstcancer. Kan vi göra det här enkelt?
Man kan försöka. När man tittar på bröstcancer när man är opererad i mikroskopet så gör man olika tilläggsanalyser. Man tittar om det finns receptorer för kvinnliga könshormon, östrogen och progesteron. Och det betyder, finns det, så betyder det att tumören är hormonberoende i sin tillväxt. Alltså den stimuleras i sin tillväxt av östrogen. Och man kan då också använda borttagandet av hormoner på olika sätt för efterbehandlingen. För att förbättra prognos, minska risk för återfall. Sen finns det en mindre grupp som inte är hormonberoende i sin tillväxt. Och den kan ha ytterligare andra egenskaper som vi analyserar, som heter någonting som heter HER2, som inte har med hormoner att göra utan har med tillväxthastighet ofta på tumören att göra. Och då kan man behöva speciell behandling för det, ofta cellgift och antikroppsbehandling. Men det hör inte till det här programmet, tror jag.
Vi fokuserar på den här hormonella nu. Och då, när man nu har blivit botad från den akuta cancern, det vill säga att man har tagit bort tumören.
Man har blivit opererad,
menar du? Man har blivit opererad. Då sätts behandling in. Berätta, vad händer då?
Ja, efter det att man är opererad så har vi ju en diskussion kring olika egenskaper hos tumören. Och diskuterar då ett förslag till efterbehandling som vi då också diskuterar med patienten. Och en del i den, om man har en hormonberoende tumör, är ju den hormonella efterbehandlingen som kan se ut på lite olika sätt. Den kan initialt föregås av cellgiftsbehandling till exempel, om vi tycker att det behövs, och det kan också vara strålbehandling som är aktuell. Så att det är inte alltid att man startar sin hormonella behandling direkt efter att man är opererad, utan ibland får man då cellgifter först. Och den kan pågå då i 4-5 månader och sen får man börja sin hormonella efterbehandling.
Mm. Och när du säger hormonell efterbehandling så handlar det om att ta bort?
På olika sätt motverka östrogenets effekt i kroppen. Det kan handla om att minska bildningen av den eller att motverka östrogenets effekter inne i cellen.
Och bara östrogen, inga andra hormoner?
Nej, det är östrogenet vi jobbar mot.
Mm. Okay.
Så det finns läkemedel utvecklade mot.
Okej.
Okay. Jag tänkte så här, jag håller med om allting som Sara säger. Och ibland kan det vara, vissa patienter när de får diagnosen tror att bröstcancer är en sjukdom. Men man gör väldigt avancerade analyser av tumören, så att det är hormonkänslighet, det är HER2 som Sara pratar om, hur stor den är lite enklare, hur den växer, på vilket sätt den växer, och ofta delar sig cellerna. Och så gör man ännu mer avancerade analyser när man även tittar på generna, hur, om de är aktiva eller icke aktiva i tumören. Så att det görs en massa olika analyser, och på basen av dem så kan man dels uttala sig lite grann om prognos, men framförallt så bestämmer det vilken behandling patienten ska ha.
Mm.
Precis det Sara säger.
Och den vanligaste behandlingen, vad blir det då?
Den allra vanligaste behandlingen är att man får strålbehandling mot sitt bröst, som då oftast är sparat. Att man har tagit bort en bit av bröstet. Och en hormonell efterbehandling, eftersom det är den vanligaste sorten.
Mm. Och om man tar den här för nu kallar jag, du säger hormonell behandling, men jag tänker antihormonell behandling.
Mm.
Den är då den mest vanliga. Om vi tar nu 80% av fallen är hormonella, hur många av de här 80% får då en antihormonell behandling?
I stort sett alla erbjuds en sån behandling.
Ja. Och varför skulle man tacka nej?
Att man är orolig för biverkningar är vanligaste orsaken att tacka nej.
Ja. Och de biverkningar som vi har hört är det ju att man kastas in i klimakteriet. Inte så som en vanlig kvinna biologiskt kommer in i klimakteriet, att det liksom går lite pö om pö. Utan här är det från liksom 0 till 100, eller hur funkar
nej,
det?
Så funkar det inte. Så här, många kvinnor som kommer till oss är ju har redan passerat klimakteriet. Medelinsjuknandeåldern för bröstcancer är ju 63 år. Och det betyder att man har redan gått igenom sitt klimakterium oftast då. En gång i alla fall. Sen kan de symptomen då av behandlingen återkomma under en period oftast. Därför att man får ytterligare lägre östrogennivåer av behandlingen. För yngre kvinnor blir det ju mer problematiskt. Många yngre kvinnor får ju cytostatika först under sin efterbehandling, och då går man av cytostatikabehandlingen ganska abrupt in i klimakteriet oftast.
Så då, cytostatikan är inte samma sak som att äta antihormoner?
Absolut inte, det är helt olika typer av behandling.
Ja, berätta, vad är cytostatikan?
Ja, det är ju, kan ju också kallas för cellgift. hämmande eller celldödande mediciner som man ger i kombination. Oftast då intravenöst. Bieffekt att den också påverkar äggstockarnas funktion.
Okay.
Så att man tillfälligt eller permanent går in i klimakteriet efter en sån behandling. Det beror ganska mycket på hur gammal man är när man genomför sin behandling.
Mm. Och de här besvären som man får, det är ju i princip samma som vanligt klimakterium. Men jag tänker att det måste ju bli värre.
Det är definitivt så att de yngsta patienterna som vi har, som är ju långt ifrån ett klimakterium, som är fertil ålder, ibland inte ens har hunnit få sina barn innan de får sin diagnos, de har ju väldigt besvärligt att gå in i ett abrupt klimakterium när man är 30-35 kanske.
Mm.
Och det är inte heller det som står på agendan i livet alls. Nej. I den åldern.
Men det ska ju understrykas då att det är cellgifterna, det är kemoterapin som ger de unga kvinnorna det här abrupta klimakteriet.
Redan innan man har kommit fram till hormonella behandlingen. Precis. Så har de här symptomen.
Ja.
Sen har man då en högre risk för återfall, lite större tumör eller andra egenskaper, så ger vi dem dessutom läkemedel som stänger av äggstockarna.
Mm.
Hormonell behandling, därför de får ju en kombinationshormonell behandling. Med både injektioner som stänger av äggstockarna.
Mm.
Som inte är permanent utan tillfälligt så länge det pågår. Och tablettbehandling.
Mm. Så, men om man nu får vara lite generell, så är symptomen av klimakteriet så att säga, blir kanske värre då för de yngre visserligen än för de äldre. Men det är ungefär
samma typ av symptom.
Ja, och då har vi ett antal biverkningar som då allt från vallningar och illamående och
Vi kanske också ska säga att om vi bara tittar på den antihormonella behandlingen så är det väldigt individuellt. Alltså vissa kvinnor har ju inga biverkningar överhuvudtaget. Och sen så finns det 10-15-20% som har så mycket biverkningar så det går bara inte att fortsätta.
Alltså, så det stämmer lite grann överens med hur klimakteriet
ger
sig för vilka kvinnor som helst.
Det är också så att för de som redan har gått igenom klimakteriet så är min bestämda bild att de som har haft besvärligt i klimakteriet, de får också besvärligt av våra behandlingar.
Mm.
De som har haft lindriga klimakterier eller inte ens kanske förstår vad klimakteriet är, för att man har inte känt av något särskilt. De brukar inte heller känna av våra efterbehandlingar.
Nej. Vad ger ni då för råd? För att du säger så här att man går igenom biverkningarna med patienten. Men om hon då säger så här, nej men det där låter så hemskt, så det vill inte jag vara med om.
Nej, då tycker jag ändå att man ska försöka få patienten att pröva behandlingen. Att alla har det då, som Per säger, inte alls lika besvärligt. Det är inte säkert att hon är den personen. Och att det också finns en del åtgärder vi kan hjälpa till med för att stötta och kanske lindra en del av de här besvären. Och oftast är det också så att det är en period som visserligen kan vara ganska lång initialt med besvär och att det ändå ofta klingar av så småningom. Eller att man anpassar sig precis som vanliga klimakteriebesvär kan vara över livet så att säga.
Ja. Och vad rekommenderar ni då som lindring för de här klimakteriebesvären?
Det beror ju på vilka besvär som är mest uttalade för just den,
ja, men den personen. Vi säger klassiska då, vallningar och drypande av svett på nätter och absolut störd sömn då.
Ja, man kan säga att vi har ju de samma tips egentligen förutom då östrogenet. Som man har för klimakteriet i övrigt. Vi ger råd om motion. Vi skriver också remisser för akupunktur. Trots att det inte har någon stor evidens så är det ändå en del kvinnor som upplever lindring av det. Och det är ofarligt. Så att det är ändå en del som får hjälp av det. Åtminstone en viss nedgång i sina svettningar. Särskilt när det är nattliga svettningar.
Mm. Och sen finns det ju då ett antal, om du går in på apoteket idag så finns det ju massor med olika kosttillskott och örtpreparat och så vidare som finns mer eller mindre vetenskapliga studier på, oftast mindre. Finns det något sånt som ni också rekommenderar?
Nej, det gör vi inte. Vi kan inte rekommendera det och jag tycker att man ska ha en stor försiktighet när det gäller en del av de preparaten. Särskilt om man har en hormonell behandling som syftar till att man ska ha så låga östrogennivåer som möjligt. Hjälper de bra så får man misstänka att det finns något som kallas då för fytoöstrogen eller något slags östrogenpåslag i dem. Och då kanske man motverkar sin egen medicinering trots allt.
Mm. Och kan det också innefatta då livsmedel som är höga med fytoöstrogener, som till exempel vissa sojabaserade livsmedel, linfrön? Och det finns
vi har ingen vetenskap som stöder vare sig det ena eller det andra. Jag tycker väl att det känns kanske att man ska vara lite försiktig med att äta helt sojabaserad föda bara. Men klart att man kan äta soja ibland.
Mm. Det finns också kvinnor som slutar ta den här medicinen då efter ett tag, för att de upplever att trots att de kanske har fått det här fina samtalet, så upplever de att biverkningarna är så besvärliga så att de orkar inte, eller så finns det någonting annat som gör att de inte vill ta de här antihormonbehandlingarna.
Dels kan man nog vara det är ju väldigt tråkigt att många slutar i förtid. Därför att det är väldigt bra medicin, många av de här, och ger ett bra skydd. Det är ju lika tydlig effekt av hormonell behandling som det är med till exempel då cellgifter eller cytostatika i skyddande effekt. Och många får ju då en kombination av både och. Jag tror att vi i sjukvården kanske ska vara ännu tydligare med effekten av det vi sätter in. Var tydliga med vinsterna med behandlingen.
Men jag tänker, men om livskvaliteten blir så dålig... Så att
det
man
finns, naturligtvis i de lägena vill vi ju att man hör av sig till oss, så att man får ha en diskussion kring vinster kontra då nedsatt livskvalitet. Och har man då en liten tumör med låg risk för återfall, då kanske de här biverkningarna inte alls är rimliga, utan man får i gemensam diskussion välja att avstå behandlingen. Mm. Men man kan också byta mellan olika preparat och se om man kan hitta någon väg som kan vara lättare att leva med. Ofta gör man ju då ett uppehåll i behandlingen om man då har besvärliga biverkningar på någon månad, och sen har en ny kontakt och diskuterar hur mycket blev bättre. Det är så att för en del då har det ju blivit tydligt bättre, att många symptom har försvunnit, men det finns också andra patienter där symptomen inte alls har försvunnit, utan det här är så som livet är nu, och det är inte tabletternas fel. Och det kan vara en psykologiskt viktig information i att sortera det här. Vad hör till medicinen och vad hör till livet? Man kanske har stelhet i alla fall, eller torra slemhinnor, eller har en del svettningar i sitt vanliga klimakterium så att säga, som inte hör dit.
Mm.
Och då kan det vara en aha-upplevelse också att förstå att allt som jag inte mår bra av beror inte bara på medicinen.
Nej.
Då är man ofta motiverad att återuppta den igen när man inser så att säga sin.
Om kvinnan inte hör av sig, ser ni ofta då att man inte tar ut sin medicin?
Det ser inte vi.
Nej, ni så följer inte upp det, ni har ingen chans att
inte
liksom
göra
upp
det.
Nej, nej. Okay.
Det kan man göra i forskningsstudier och förstå hur många som inte hämtar ut sin medicin. Men vi får inte en återkoppling. Om jag får information att man äter den och man i själva verket inte äter den, så kan jag inte...
Men det är ju så att ni litar ju på patienter. Om patienten självklart säger att hon tar medicinen, så utgår ju från att hon...
Vi bjuder ju in att man ska höra av sig om man inte mår bra. Vår uppföljning går ju väldigt mycket ut på att patienten själv ska höra av sig vid symptom, och att vi då har möjlighet att ta oss tid och diskutera det eller ha extra besök eller så.
Idag finns det ju ett problem i att allting går ju att hitta ett svar på om man vill. Och det går också att hitta ett svar som passar en. Så jag måste tänka att det är ganska svårt för er att... det går väl alltid att hitta någon som säger att nej, men det spelar ingen roll att du tar det här. Eller nej, men det är alldeles överdrivet att man ska äta det i 5 år. För jag tänker att det här lidandet som man då kanske upplever... Om nu livskvaliteten blir så påverkad så att man faktiskt mår... riktigt, riktigt dåligt både fysiskt och psykiskt, då kanske man liksom känner att nej, men ska det vara så här i 5 år, då kan jag lika gärna dö 5 år för tidigt i en återkommande bröstcancer. Förstår
du
vad jag
menar?
Sällan
det är så illa. Men visst finns det, och då vill man ju ha den kontakten och diskutera det. Då kan man ju också, man hamnar i situationen att man som doktor försöker övertala patienten att sluta med behandlingen. Men då finns det ju patienter som inte vill det trots att de har det väldigt besvärligt. Just för att de är så oroliga för återfall.
Ja.
Så man kan hamna på båda sidorna. Men det är viktigt att ha en samdiskussion kring vilken risk har jag och vilken risknytta och livskvalitet.
För precis som Sara säger här, så är det ju så att man tar ju beaktande hur aggressiv är tumören. Hur stor sannolikhet är det att det ska bli ett återfall och att patienten till och med kan avlida i sin sjukdom. Och det är klart, om den risken är väldigt stor så är det ju upp till doktorn att verkligen övertyga patienten att det här gagnar dig i allra högsta grad. Det är verkligen så att du minskar din risk för återfall ordentligt.
Mm.
Sen så sitter man ibland med patienter där som exempelvis har gått på sin screening regelbundet. Tumören är väldigt liten, kanske inte så aggressiv. Sannolikheten att den ska återkomma de närmaste 5 åren är 2%. Om sannolikheten att den ska återkomma är 2% och man kan halvera det till 1%, så är det ju vinsten i absoluta tal ganska liten. Och det är klart att om patienten då mår förskräckligt så får man ta det i beaktande också.
Men här låter det ju som att det är otroligt viktigt att man har en kontakt och att man har någon att diskutera.
Man behöver ha en dialog kring det här, definitivt.
För att det är lika olika som det finns antal kvinnor som drabbas, låter det ju som.
Man måste väga ihop olika saker och se, först pröva om man med hjälp av olika då åtgärder kan få patienten att må bättre.
Mm.
Och lyckas vi inte med det, utan man har, då får man ju börja diskutera det här med för tidigt avbrytande eller göra någon form av dosanpassning trots att inte det
eller som
finns
du
evidens
sa också,
för det.
Sara, att du, det första du gör, eller en av de sakerna, inte det första, men en av de sakerna du gör, det är ju att du byter preparat.
Det är ju väldigt vanligt att vi gör det.
Mm. Och så visar sig att det andra preparatet
kan
inte alls ser
Nej.
Samma biverkningar.
Nej, det kan gå mycket bättre eller inte. Men det har man ju, att man provar sig fram. Mm. Och jag tror också att det är viktigt för många patienter att man faktiskt har provat. Man har provat först det ena och man har provat det andra. Och man har fått prata med doktorn. Man har utvärderat hur måendet blir innan man tar det beslutet att avsluta.
Mm.
Om man hamnar där.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I vilka lägen kan det sen bli aktuellt med att göra någon form av hormonbehandling för det biologiska klimakteriet? Kan det vara överhuvudtaget så att man kan få gå på systemisk behandling, det vill säga östrogentillskott på något sätt och kombinerat med gestagener eller progesteron efter avslutad bröstcancerbehandling?
Det är ju ingenting som vi kan rekommendera. Det finns ju studier på där man har försökt då ge kvinnor östrogen som har gått igenom bröstcancerbehandling. Och där har man tyvärr sett då fler återfall i den östrogenbehandlade gruppen. Antingen återfall av den cancer de hade eller fler nya tumörer i andra bröstet. Så det är ingen rekommendation som man kan ge. Däremot kan det ju finnas enstaka fall som har en så gravt nedsatt livskvalitet att det blir den enda möjligheten. Och då får man ju ha en diskussion om det.
Mm.
Där får man ju också väga in naturligtvis hur den cancer de en gång hade, hur den såg ut, vad är riskerna kontra vinsten. Men det är inget standardråd som vi kan ge.
Och är det då en gynekolog eller är det fortfarande onkologen?
Alltså det blir oftast, så vitt vi vet. Vi ser ju bara de naturligtvis som vi får fråga om. Men vi upplever ju att vi ibland får frågor om det. Inte särskilt ofta, men någon gång ibland får vi frågor. Ofta kommer remissen från en gynekolog eller en husläkare. om att nu har vi provat allt och den här personen känner vi måste få göra det här försöket därför att den mår så dåligt.
Mm.
Men det är inte så vanligt. Det är mycket vanligare att vi får remisser med frågor om lokalt östrogen.
Ja, berätta. Hur ska man förhålla sig till det då?
Med lokalt östrogen så förhåller vi oss, eller jag mig så i alla fall, att med alltså beroende på vad man har för hormonellt preparat så har vi lite olika inställning. När det gäller de preparaten som heter tamoxifen, som ju inte sänker östrogennivån utan verkar inne i cellen som ett antiöstrogen, där finns det egentligen ingen restriktion, utan där får man använda lokalt östrogen. Och det kan också vara en anledning att byta från den andra typen av hormonell behandling vid bröstcancer, aromatashämmare. Att man faktiskt vill använda lokalt östrogen och behöver det, att man byter då till tamoxifen där vi inte ser något hinder. Med aromatashämmarna som vi ju ger bara till kvinnor efter klimakteriet, där man som syftar till att stänga av östrogenproduktionen även utanför äggstockarna, där vill man ju att östrogennivåerna ska vara låga. Och där är vi ju då restriktiva i alla fall med vagifem, som är en östradiol och kan ge ett visst läckage in. Man har kunnat mäta då östrogennivåer i blodet så att säga, om man tar det även vaginalt. Men det finns ju lågdoserade andra östrogenpreparat som vi ju också förskriver även till de aromatashämmare, till exempel Blicell, som ju är det lägst doserade preparatet idag.
Och man behöver inte heller vara rädd för att använda alternativa preparat. Det finns ju en uppsjö med olika lokala preparat.
Hormonfria preparat skriver vi ju ut och ger rekommendationer om som man definitivt ska använda. Och det är nog bra att använda preventivt, alltså redan i samband med att man startar sin behandling.
Mm.
För att undvika att slemhinnorna blir för torra och för dåliga i kvalitet så att säga.
Mm. Sara, vad har hänt på det här området de senaste åren? Du har ju varit aktiv nu i det här i 20 år och du säger att det har hänt lite grann. Berätta.
Det har hänt mycket inom hela bröstcancerområdet, vilket har varit fantastiskt roligt att följa. Dels att man hittar tumörerna tidigare förstås med införandet av screening, och sen har den kirurgiska metodiken utvecklats så att man är betydligt mindre operationer idag, bättre kosmetik, bättre armfunktion efteråt. Sen har behandlingsresultaten blivit allt bättre. Det är allt färre som får återfall och fler som överlever sin sjukdom. De allra flesta blir ju friska efter en bröstcancerbehandling.
Mm.
Men sen har också behandlingen av de som då har oturen eller drabbas av en spridd bröstcancer, har ju också behandlingsmöjligheterna förbättrats väldigt mycket.
Mm.
Så att det ser helt annorlunda ut än när jag började arbeta.
Mm. Vad fint. Och också att medicinerna blir effektivare, utgår jag från.
Ja. Och mer anpassas efter att det blir en bättre individanpassning av medicinen. Och jag hoppas på att den utvecklingen ska fortsätta.
Mm.
Vi jobbar ju för det. Att ge mer tydligt rätt behandling till rätt person. Så att
säga. Så gå på mammografin så fort man blir kallad till sin screening. Ska man gå?
Absolut.
Finns inga ursäkter att
Nej,
inte göra det?
Nej, det är väldigt synd att missa.
Ja.
Därför att, ja.
Och sen skulle man nu ha den hemska oturen så har man ändå ganska så goda chanser. Det tycker jag låter lite hoppfullt i alla fall.
Absolut. Så att gå på din screening och drabbas man att man kommer tidigt, så att då är ju behandlingen nästan alltid effektiv. Mm. Man får gå vidare med sitt liv.
Man kan ju säga att screening upptäckt bröstcancer, kanske över 95% av de kvinnor som lever och mår alldeles utmärkt 5 år efter. Så att där är prognosen fantastiskt bra. Och det är precis som Sara säger, ett av de stora framstegen skulle jag säga.
Mm.
Vad skulle du vilja berätta, vad är viktigt här att vi får ut till lyssnarna, både de som känner sig lite ensamma och ledsna för att de är före detta bröstcancerpatienter och de som oroar sig för bröstcancer?
Jag tycker att man ska, om man har besvär med de här preparaten, att man innan man slutar eller överväger att sluta, att man tar kontakt med vården och hör vilken hjälp man kan få. så som läget är idag. Det utvecklas ju ändå kunskap. Vår syn på lokalt östrogen har ju ändrats lite grann, särskilt efter det att Blizzard kom på marknaden, som är ju då som sagt lägst doserat. Så att man får de råd i alla fall och den stöttning som man har möjlighet att få.
Mm. Och de här kvinnorna då som mår dåligt av sitt biologiska klimakterium, som oroar sig för att ta hjälp av östrogen tillskott under sitt klimakterium. Har du någonting som du vill skicka ut till dem?
Ja, som inte har haft bröstcancer.
Ja, men precis. För det blåser ju väldigt hormonpositiva vindar just nu. Och man håller ju dessutom på att ändra riktlinjerna för hormonbehandling under klimakteriet, som tidigare man var väldigt strikt med att säga att 5 år och inte mer. Och nu kommer
en period var man strikt. Perioden innan var man ju väldigt generös. I den perioden har jag också jobbat. Så ja. Det växlar. Ja, det växlar.
Ja.
Med risk för att vara tråkig så tycker jag ändå att man kanske ska begränsa sitt ätande, att man omprövar det med jämna mellanrum av östrogen.
Mm. Jag håller helt med Sara, och vi har varit med länge båda två. Alltså på 80- och början 90-talet så östes ut östrogen och progesteronpreparat.
Även till kvinnor som inte hade symptom.
Precis.
Utan det ansågs vara bra för väldigt mycket.
Exakt. När jag satt på radiohemmet och ibland frågade patienterna, nydiagnostiserade patienter, varför använder du det här preparatet? Så fick jag inte sällan svaret, det vet jag inte, det var min gynekolog som sa. Vilket jag tycker är helt förskräckligt. Men det finns ju, som du själv var inne på, Åsa, de kvinnor som mår väldigt, väldigt dåligt i samband med klimakteriet. Så att pröva ett preparat under några år, men inte det här slentrianmässiga användandet i 5, 10, 15 år. Har det gått några år så gör ett uppehåll, se om dina problem kommer tillbaka, och gör de det så kanske du ska fortsätta.
Det är ju också så att en del som får bröstcancer sen som äter östrogen och då får sluta med sitt östrogen, de får ju då ofta tillbaka sina klimakteriebesvär och blir väldigt besvikna när de förstår att man har bara skjutit upp problemet.
Och sen finns ju då de patienter som kommer nydiagnostiserade, har använt hormoner väldigt länge och får ett väldigt dåligt samvete. Och frågar, kan jag orsaka det här själv genom medicinering och så? Det kan vi aldrig säga med 100% säkerhet. Man kan säga att genom att du ätit tabletterna i 10 år så har du definitivt ökat din risk.
Så det också försöker man ändå tona ner. Kan man ju inte veta. Men vederbörande kan ha absolut suttit där ändå.
Precis.
Vi sitter och gissar nu. Mm. Och jag tänker så här också. Att nu har vi då, fram till 2002 innan den här stora WHO-studien kom. Så var det ju då, som vi var inne på, överdriven dosering och medicinering när det gällde hormontillskott. Och sen så har det då blivit väldigt mycket mindre under de senaste 15 åren ungefär. Och trots det så ökar bröstcancerfallen. Kan man säga någonting om det?
Sara och jag satt på ett möte här i veckan då vi diskuterade det faktum att de sista 2, kanske till och med 3 åren så har kurvan för insjuknande brutits. Det har börjat gå ner. Och vad det beror på, det finns säkert en mängd olika anledningar, men en hypotes skulle ju kunna vara att om studien som du refererar till, den kom ju verkligen 2002, det är 16 år sedan de kommande åren där så skrevs det ut mindre och mindre och mindre östrogen, så att det skulle kunna vara en av anledningarna till att vi ser det här avbrottet. Jag tycker personligen det vore helt förskräckligt om hormonersättningsmedel började användas på det slentrianmässiga sätt som det gjordes tidigare. Återigen, de kvinnor som har riktigt ordentliga problem, ja, pröva det några år.
Mm. Sen kanske vi bara för sakens skull ska lägga till här nu att man har ju också visat i studier att östrogenet är oftast inte boven utan gestagenerna som det måste kombineras.
Kombinationspreparaten är ju absolut.
Det är helt rätt.
Precis, så att vi inte hela tiden ger det här stackars östrogenet.
Nej, det är alldeles riktigt.
Det är alldeles riktigt.
Ja. Okej, vad bra. Då tror jag att vi har kommit ganska långt i det här avsnittet. Är det någonting vi har missat som är viktigt att vi får med här?
Jag tror att det viktigaste, jag återupprepar det Sara sa, att det viktigaste är att det finns en kommunikation mellan läkaren och patient. Och att det också klargörs för patienter hur viktigt det är att ha den här typen av preparat när vi pratar om antihormonella preparat, för att de har sån en fantastiskt god effekt vad det gäller att förhindra återfall och därmed död i sjukdomen. Det gör alla läkare så gott de kan, och det är tillsammans med att man avväger hur stor är sannolikheten för återfall. Det finns en massa saker man måste ta hänsyn till, men kommunikationen är det viktigaste.
Mm.
Och det är trist om det är så att patienter slutar ta de här medicinerna utan en diskussion med sin läkare. Det finns studier, och vi har bedrivit några av dem, som visar att efter 5 år så är det inte ens hälften av kvinnorna som hämtar ut sina preparat. Då kan det ju vara så att en del av de här kvinnorna inte har diskuterat med sin läkare innan. Mm. Det tycker jag vore förskräckligt illa.
Mm. Nej, men jag tror att det finns samma sak som det här med att ta eller inte ta. Det är det här dåliga samvetet kan komma tillbaka, och då vågar man inte ens kommunicera det.
Nej, jag kan förstå det, men vi är öppna för att man har problem med att ta det och att man vill att man ska diskutera de frågorna. Vi blir inte... Man blir inte arg eller så, utan det är bättre att man har en öppen dialog och försöker hitta vägar och ta sig fram.
Och också ha
en diskussion kring risk då, för att man måste ju väga in den.
Ja, om man nu hör det här och har då varit, det var ett antal år sedan man hade ett sånt här uppföljningssamtal och diskuterade det, hur ska man gå tillväga då?
Jag tror att på många ställen ändå i landet hos oss fungerar det så, har man ju sin kontaktsköterska kvar under hela sin behandlingstid. Så att det är inte bara läkare man ska prata med, utan man ska prata med sin kontaktsköterska oftast.
Mm.
Som ofta har mycket kloka råd och tips att ge själv. Det är en väldigt kunnig personalgrupp. Eller också slussa vidare till läkare.
Mm. Så då får man stå på sig helt enkelt om man känner här att man kanske lite grann saknar den kontakten och diskussionen.
Ja, då ringer man och hör av sig.
Mm. Okej, jättebra. Okej, men tusen tack Sara och Per för att ni var med i Klimakteriepodden idag. Det är ett komplicerat ämne och det är svårt att göra en halvtimme på det. Det har jag full respekt för. Men jag hoppas ändå att vi har lyckats klargöra några saker. Tack för att ni kom. Tack
Sara.
Så
mycket.
Tack själv.
Tack.
Men det kändes ju ändå som att det finns lösningar som är värda att fundera på, och det är väldigt viktigt att våga ta upp de här frågorna med sin behandlingsenhet. När man är mellan 40 och 74 år så blir man kallad på mammografiscreening med jämna mellanrum. Alla går dock inte, trots att man vet att det är då man ofta hittar en begynnande cancer. Kanske vill du nu ta tag i det här. Kontakta då närmaste enhet och se till att du får en tid. Det är ingen som ifrågasätter om du är orolig och vill komma på en extra kontroll heller. På Klimakteriepoddens hemsida klimakteriepodden.se och Facebook-sidan Klimakteriepodden så hittar du länkar där du kan läsa mer och komma i kontakt med vårdcentralen eller den mammografienhet som du tillhör. Vill du dela avsnittet eller läsa mer så är du som vanligt välkommen att kika in på Klimakteriepoddens Facebook och Instagram och även hemsidan. Berätta gärna också om Klimakteriepodden och hur man lyssnar på den för någon som du tror skulle ha glädje av den information som podden ger. I nästa avsnitt så ska du få höra Agnes Wold, professor i mikrobiologi, som ofta sticker ut hakan och säger tvärt emot eller avfärdar det som andra säger. Du känner säkert igen uttalanden som att man inte ska städas noga, inte duscha dagligen och att stress är nyttigt och att avundsjuka, rastlöshet och egoism är vad som driver mänskligheten framåt. Agnes anser också att klimakteriet är evolutionens mest framgångsrika genmutation och att idén om hormonbehandling bottnar i Freuds tankar. Så ska vi tala om det som är så populärt nu, nämligen låggradig inflammation och din tarm. Jag erkänner att det inte är den lättaste intervju jag har gjort, och jag håller inte heller med om allt som sägs, men det är absolut värt att lyssna på. Tack för att du har lyssnat idag och välkommen snart igen. Hej då!
Hold up.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.